pratar man med folk så säger, så tror ju folk att de är så oerhört medvetna. Det är ju ingen som tror att de påverkas av reklam.
Nej.
Utan de flesta säger att ja, visst, det finns vissa svagsinta. De lite äldre, de fattar inte. De lite yngre fattar inte. Men alla vettiga människor, framförallt jag själv. Jag förstår ju vad som är reklam och vad som inte är reklam. Och jag förstår ju att de försöker påverka mig. Det rör mig inte ett dugg. För jag är ett starkt subjekt som kan hantera den information som sköljt över mig. Och så lever man lycklig i den tron att man hanterar situationen. Men det är ju inte riktigt så.
Kommer vi i framtiden inte längre vara passiva mottagare av reklam, produkter, tjänster och erbjudanden? Den frågan ställer vi till Jakob Östberg, Sveriges första professor i reklam och PR. Jakobs forskning handlar om hur mening skapas i gränslandet mellan individer, företag och media i dagens konsumtionssamhälle. Jakob skriver just nu dessutom på en bok tillsammans med antropologen Katarina Graffman, som också gästat podden. I det här avsnittet berättar Jakob hur du i framtiden ska bli en smartare konsument. Det här är Sköna nya värld, en podcast om framtiden.
Så där, du börjar med att säga välkommen Jakob Östberg.
Tack så mycket.
Kan du berätta lite grann vem du är och vad du jobbar med och hur du är kunnig inom det ämnet?
Absolut. Jag är professor i reklam och PR på Stockholms universitet, företagsekonomiska institutionen. Och jag forskar kring konsumtionskultur. Så vad är det vi pysslar med när vi funderar på att köpa prylar och alla de här prylarna som vi har sen. Vad gör vi med dem? Vad fyller de för roll i våra liv? Den typen av frågor ägnar jag mig åt att forska om och läsa om och fundera kring.
Du håller på att skriva en bok just nu också.
Precis. Som professor så håller jag alltid på att skriva massor av olika böcker. Men rent konkret så håller jag på med en bok som snart är färdig här tillsammans med antropologen och konsulten Katarina Graffman.
Precis som i de flesta avsnitt så tänkte jag att vi skulle börja med att se lite grann var vi står idag. Och det känns som att de flesta konsumenterna har blivit lite mer uppmärksamma på just konsumtion. Eller är det någonting man pratar om och tänker på lite grann? Vilka kläder man köper, vilken typ av mat och hur ser våra konsumtionsmönster ut idag mot förr?
Ja, det har skett en ökad medvetenhet på att de mönster som vi är inne i, de konsumtionsmönster som har varit präglat vårt konsumtionssamhälle här under de senaste decennierna inte riktigt håller. Att vi av flera olika anledningar, och inte minst då på senare tid det här med att vi utarmar jordens ändliga resurser i en allt för hög takt och att vi kanske har exporterat då vissa problem i produktionsprocessen och som gäller både folket som är inblandade i att producera sakerna och miljöförstöringar. Alltså vi har exporterat till tredje världen där vi inte ser det så att vi har låtsats om att allting är tipptopp och vi kan fortsätta handla. Men allt mer börjar vi väl se och förstå att det funkar inte riktigt så.
Är det någonting som de stora bolagen är rädda för att vi börjar bli mer uppmärksamma som konsumenter, att vi tänker mer på konsumtion? Eller utnyttjar de snarare det kanske?
Alltså, det är ju företagens och man kan säga, om man ska vara lite grandios, kapitalismens fantastiska liksom, flexibilitet och en anledning till att det har fungerat så bra med konsumtionssamhället och att det alltid lyckats att plocka upp och göra kommers av de här trenderna som ofta är då stick i stäv med kanske det man tänker att utvecklingen man skulle vilja ha från företagen. Så att de identifierar ju nu massor av marknadsmöjligheter kring hållbar konsumtion, ekologiska klädlinjer och sådär. Men det är klart att det kanske finns en del företag som tänker att tusan också, det var så härligt när folk köpte helt ohämmat. Men samtidigt så blir det ju fånigt om vi tror att liksom, håller fast vid någon bild av en kapitalist som sitter med en stor cigarr och en hög hatt och bara vill tjäna pengar, utan de är ju också människor så att, och vill också måna om att vi ska få det här världen att funka och kunna lämna över en värld till nästa generation och generationen därpå, som är okej. Så att jag tror inte rätt att säga att man ska se en konflikt mellan företagen och konsumenterna där företagen hoppas att konsumenterna inte ska bli medvetna. Jag tror att det är en väl sinister bild av hur det ligger till.
Mm. Jag har en bild också av att vissa eller väldigt många företag kan vända just den här medvetenheten till sin fördel. Jag tänker till exempel på bilar då, att ja, men det har ju varit någonting som har varit väldigt problematiskt med miljön, men om man då istället kan fokusera på elbilar så kan man sälja en ny bil nu och få köpare och kanske betala lite extra för att de gärna vill ha en miljö med, ett miljömedvetet val.
Precis, jag menar, där ser man ju Tesla som ett fantastiskt exempel på någon som tog ett problem och gjorde det till liksom den kanske hetaste bilen i många kretsar just nu. Volvo som säger att 2020 ska alla bilar ha elmotor i sig och sådär. De ser det ju affärsmöjligheter.
Mm. Ja.
Så kan man i alla fall se det om man vill vara lite positiv.
Ja, men precis. Ja. Nej, men det är ju bra att företagen hänger med då på den trenden. Eller det är ju positivt för alla. Både för företagen som tjänar pengar men också för konsumenterna som vill ha ett bättre, mer miljö.
Precis. Samtidigt som vi, jag målar kanske upp en väl rosa skimrande bild av de företagen som tar ansvar här. Givetvis så är det så att många företag och många producenter som har byggt upp en produktionslinje och sådär, som bygger på ett högt konsumtionstempo, en slit- och slängmentalitet. Det är ju inte så att de bara omedelbart kommer att göra sig av med det. Utan det finns inbyggt, det finns massor av problem och enorma utmaningar. Men det finns företag som också ser det här som möjligheter att göra någonting positivt. Let me share with you a vision of the future which offers hope. Government control, no worry about votes,
name your own salary. Om vi då blickar lite grann framåt och ser på trenderna som vi har idag, och hur tror du att det kommer påverka konsumtion framöver om vi blickar cirka 30 år framåt?
Det finns ju några större, mer långa trender som jag tror hänger samman med hur vi kommer konsumera. Och dels är det som jag har pratat om det här, att vi blir allt mer medvetna om de avtryck som våra konsumtionsmönster sätter på vår planet. Men också andra saker som att folk kommer i... Vi ser redan så här att the gig economy, så där folk tar andra typer av anställningar. Dels för att de är tvingade till det, för att det är svårare att få fasta anställningar. Och dels för att också folk kanske sätter ner foten i mindre utsträckning. Vi går från en möjlighet där folk kanske tog en anställning och var där, bytte jobbet ett par gånger, till att folk absolut inte vill sätta ner foten. Man ska byta karriär flera gånger. Arbetslivet kommer ju också bli längre och längre. Vi kommer leva längre, man kommer pensionera senare. Att ha samma jobb rakt igenom blir antagligen allt mindre attraktivt. Och det i sin tur, det här med att man hela tiden vill ha en dörr öppen, man vill inte riktigt sätta ner foten, antingen för att man inte vill eller för att man inte kan sätta ner foten, leder ju till att det kommer antagligen bli mer flexibelt. Man kommer vara mindre benägen att ackumulera massa prylar. För det gamla sättet att konsumera på var att man var ung och fri, och sen så skaffade man ett jobb och en familj, och så satte man sig ner i ett hus någonstans eller en stor lägenhet, och så fyllde man på det där med prylar under ett liv liksom, tills man dog och så fick någon ta hand om skiten. Man ackumulerade väldigt mycket. Jag tror att i mindre utsträckning så kommer man göra det på samma sätt. Dels på grund av den här flexibiliteten på arbetsmarknaden där finns både positiva och negativa saker. Men att man kommer vara mindre benägen att ta de här långsiktiga investeringarna både i boendet och i prylar. För man tänker hela tiden att köpa upp mig på en massa böcker som ska stå i en bokhylla blir lite jobbigt. Jag kommer antagligen inte jobba på det här stället så länge. Jag kommer vilja, sådär. Så där tror jag att det är en stor trend som vi absolut måste ta hänsyn till. Sen tror jag också att, det känns som sådana här klyschor där, men digitalisering, men det leder ju till nya typer av möjligheter. Så man behöver inte längre ha massa böcker man kan läsa. Man behöver inte längre ha en skivsamling man kan göra på andra sätt. Och man behöver kanske inte längre ha en bil, för att det finns tjänster där man kan få access. Så vi har ju också den där trenden med att man har hittat tekniska lösningar på att dela. Sen finns det massa problem med den här så kallade delningsekonomin. Men det finns aspekter av den som också leder till att man enklare kan vara flexibel på det sättet som jag tidigare beskrev.
Mm. Just det. Jag tänkte där när du nämnde dels för min del, det här med att byta jobb och så. Jag tänkte på min pappa, han har jobbat på samma företag i 35-40 år. Och jag har ju inte stannat på ett företag mer än 2-3 år. Och jag har väldigt få vänner i min ålder som har stannat på sina företag längre än kanske 5-6 år. Så det känns verkligen som att det har skett en stor skillnad där under generationen.
Ja, och jag tror att det kommer ju, jag tror inte att vi kommer se någon förändring där. Jag tror inte man kommer gå tillbaka till att tänka sig att nu fick jag anställningen med stort A och nu jobbar jag där. Så får jag guldklocka och sen går jag i pension. Det tror jag inte vi kommer se. Givetvis finns det väl, ja, vissa kommer ju självklart att bete sig på det sättet, men i ökad utsträckning så definieras nog framgång, för det var ett tecken på framgång tidigare, stabil punkt. Idag är framgång att vara efterfrågad, att få erbjudanden och hoppa på dem och byta runt, vilket då i förlängningen, som jag sa, leder till den här, ja, lite mer flexibla förhållningen till ägande och ackumulerande av prylar.
Just det. Och det andra du nämnde då var internet, och jag vet inte om du har koll på det, men det fick mig att tänka, köper folk, om vi tänker på internethandel då, Amazon och liknande, då köper man ju produkter som man faktiskt fysiskt får hem, men alla de här digitala produkterna som finns, handlar folk på det sättet? Jag tänker på, ja, men allt från iTunes eller programvaror eller spel, eller, för jag vet att mycket har ju bytts om till att bli mer att man, ja, men man hyr, alltså man Spotify,
man streamar,
ja, precis.
Nej, men jag tror att man går bort då, där det är möjligt, från ackumulering även av digitala saker. Men det känns ju daterat det där att köpa hem MP3-filer och lagra på datorn och ha några tiotusentals låtar som man har köpt på sig. Mm. Det känns ju inte, eller som man har snott någonstans ifrån snarare, kanske. Varför göra det när man bara kan streama? Mm. Vi ser också, det går ju jättebra för de här företagen som streamar böcker, så att man lyssnar på dem. Man behöver inte äga dem, utan de bara kommer ut. Mm. Då kan man nästan redan tycka att det känns charmigt antikt, men när man köpte boxar med CD-skivor för att lyssna på ljudböcker. Mm. Så att i vissa fall kommer man ju definitivt att gå till det här mer flytande konsumtionen, om man använder det begreppet. Mm. Även när det handlar om det digitala.
Mm.
I takt med att vi då ackumulerar mindre prylar och kanske minska ner antalet ägodelar som vi har, så kommer vissa ägodelar att bli mer betydelsefulla för oss. Så att man verkligen väljer att det här investerar jag tid och energi i att ha. Det finns ett begrepp som är sån här true materialism. Materialism då, som är ett begrepp på, som ett teoretiskt begrepp på hur stor tilltro man fäster till prylars förmåga att göra oss lyckliga. Så att det är inte nödvändigtvis hur mycket man har. För lite slänget brukar man säga, ja, men han är så materialistisk, han har hur mycket prylar som helst. Men materialism betyder egentligen hur stor tilltro man fäster till att prylarna gör oss lyckliga. Mm. Och då tror jag att i takt med att vi har mindre saker och mer saker har vi bara access till på olika sätt, så kommer vi välja ut vissa objekt som verkligen blir centrala. Det här är något, det här satsar jag på, det här är min grej. Och där kommer ju företag då kunna också hitta en nisch att satsa på de här sakerna. Att, ja, nej, men folk kommer inte... Ja, nu är det alltid vanskligt att säga om exakt vilka objekt det här kommer bli. Men låt oss ta, ja, men de som nu köper skivor till exempel, LP-skivor och vinylskivor och samlar på dem. Ja, det betyder ju någonting helt annat idag, det är ju någonting man verkligen, det gör man till sin grej och sen så satsar man väldigt mycket på det och köper vissa speciella sådär. Samtidigt som man kanske parallellt kan streama annan, liksom den här skräpmusiken som bara får skala på. Men när det verkligen betyder någonting, då köper man skivan. Så att det får helt andra betydelser.
Mm. Hur mycket är dina personuppgifter på webben värda? Ett e-mail, ett Facebook-inlägg, en like. Varje dag, utan att förstå det, betalar vi för saker med data. Men det är inte traditionella transaktioner, så därför tänker vi inte ens på att vi gör det. Men som konsumenter är våra uppgifter värdefulla. Det har i alla fall cyberkriminella fattat. En studie om värdet av data tidigare i år visar också att människor skulle ge bort sin värdefulla data för överraskande små summor. Men företaget Kaspersky Lab i England vill ändra på det. De har lanserat en ny global valuta baserad på dina personuppgifter som presenteras i en udda affärsupplevelse i London, Data Dollar Store. Under 2 dagar sålde Data Dollar Store exklusiva verk som skapats av den världsberömde gatukonstnären Ben Ein. Men med vanliga cash kom du inte långt. Där gällde att klura på vad konsten var värd för dig och vilken data du var villig att dela för att få ett mästerverk med dig hem.
Du har liknat samspelet mellan marknaden och konsumenten som Stockholms syndrom. Vad menar du med det?
Ja, Stockholms syndrom, eller Stockholms syndromet, det är det här fenomenet som man då har, man psykologer då först identifierade i samband med Norrmalms torgs dramat då, den här kidnappningssituationen där de som var kidnappade inte liksom höll och hejade på polisen som skulle befria dem, utan snarare liksom började vända sida och sympatiserade med kidnapparna istället. Så att man, de som har en fången börjar man sympatisera med. Mm. Och den här liknelsen som jag har gjort då är att i någon mening så kan man väl säga att vi är fast i marknaden, konsumtionssamhällets garn. Vi bombarderas med massor av budskap som handlar om, när vi läser, man öppnar ett glansigt månadsmagasin eller sådär, så mycket reklam där ser ju väldigt lockande ut och den är, man ser fina bilder av hur härligt livet är. Men reklam är framförallt en fråga om missnöjesproduktion. Det gäller för dem som vill sälja saker till oss att intala oss i känslan av att våra liv är inte så bra som de skulle kunna vara, eller kanske till och med som de borde vara. Att vi inte lever upp till vår fulla potential, att vi inte är har blommat ut som de människor vi skulle kunna vara. Mm. Så att det gäller, ja, man kan ta exempel här liksom kring triviala exempel som tycker du att folk, ja, får du inte den uppmärksamhet som du tycker du borde få från potentiellt romantiska intressen runt omkring. Ja, men då är det säkert så att, att ditt hår inte är optimalt. Du måste använda ett annat shampoo så att folk kommer blicka efter dig när det blåser så där härligt i vinden som du gör på reklam. Så använd schampot så kommer du, det här schampot, så kommer du gå från den här lite trista typen som du är till en mycket bättre version av dig själv. Det kan vara saker som får, men man ser ju bara den här positiva bilden av någon vacker person med bra hår liksom. Andra exempel på den här missnöjesproduktionen, Weber har haft kampanjer för sina grillar där de, och då tänker man, vad har det med missnöjesproduktion att göra? Men det är ganska mycket en bild av att en lyckad människa är en som är sådär lite skönt, bara har en stor grill, slänger på grejer, grannarna kommer, alla bara samlas, alla har det härligt runt omkring. Så att har du inte det där glada, härliga umgänget och massa människor som bara strömmar in lite skönt på när du lägger någonting på grillen, ja, då lever du inte upp till din fulla potential. Vi kan hjälpa dig, vi kan sälja dig de här objekten som gör att du skulle kunna blomma ut som den här härliga sociala människan. Så det kan vara. Så att den här missnöjesproduktionen, de här företagen, de får oss att må dåligt, för är vi nöjda och tillfreds, ja, då handlar vi inte lika mycket. Vi måste påminna sig att det ska vara som ett gruskorn i skon liksom, som skaver, och så ska vi göra oss fria från det. Så att vi är någon slags gisslan i det här. Men vi upplever ju inte det som enskilda konsumenter eller som enskilda människor, utan vi upplever ju att företagen bara hjälper oss. Folk blir så glada, men pratar med någon som har varit på IKEA, så kommer de hem och lyriskt bara, så jag tänkte inte köpa någonting, men de hade så jäkla mycket bra grejer som kommer göra mitt liv så mycket härligare. Och folk går och handlar på liksom lönelördag nere i stan och är jättelyckliga över möjligheten att kunna köpa saker. Folk går liksom, bläddrar i hyllorna och på stativen på H&M och bara, kolla vad jag hittade, den här är perfekt, det är precis vad jag letat efter. De är liksom glada, tacksamma. Men om någon kommer och, som jag då, beskriver det och kanske säger att ja, men ni sitter ju, de spelar er liksom, de spelar på era känslor, de tar era pengar, ni blir inte gladare av det här. Folk blir jättesura. Och tycker att jag är en idiot som påtalar att de springer företagens ärenden, men jag säger att de är någon mening, många, jag själv dessutom, är gisslantagna av det här konsumtionssamhället. Men det vill vi inte höra. Vi håller på företagen som hjälper oss att göra våra liv mycket bättre. Och de som öppnar dörrar och möjligheter till att befrias från det här tycker vi oftast är surpupper som ska vara.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Just det.
Mm. Den här gisslantagandet då, tror du att det är någonting som kommer fortsätta? Eller är det någonting man kan spå? Går det liksom, blir vi mer eller mindre gisslan? För det är inte så att det slutar med pumpa ut reklam, utan det kommer ny reklam och nya sätt att marknadsföra sig och nya försäljningsknep och så vidare.
Ja, jag tror att en viktig sak där, jag tror absolut inte att det är någonting som vi ser ett slut på. Pratar man med folk så tror ju folk att de är så oerhört medvetna. Det är ju ingen som tror att de påverkas av reklam.
Nej.
Utan de flesta säger att ja, visst, det finns vissa svagsinta. De lite äldre, de fattar inte. De lite yngre fattar inte. Men alla vettiga människor, framförallt jag själv. Jag förstår ju vad som är reklam och vad som inte är reklam. Och jag förstår ju att de försöker påverka mig. Det rör mig inte ett dugg. Jag fattar enskilda beslut som baseras på mina egna omdömen. För jag är ett starkt subjekt som kan hantera den information som sköljt över mig. Och så lever man lycklig i den tron att man hanterar situationen. Och det är en underbar liten bubbla att befinna sig i. Men det är ju inte riktigt så. Det finns gott om exempel, men de flesta upplever ju att man fattar de här enskilda besluten och har kontroll. Och sen är det bara en festlig slump att andra samtidigt fattar det självständiga beslut och råkade köpa precis samma saker.
Mm.
Det var ju bara att jag var ju bara sugen på pulled pork och sen var alla andra det samtidigt. Men vadå? Ja, det hade ju inte någonting med någon slags större trend att göra, för jag är så självständig.
Just det.
Ja. Så det där tror jag att vi inte ser ett slut på.
Nej. Vi har ju börjat automatisera vår vardag och vår konsumtion, och jag tänker till exempel på att vissa har en matkasse som per automatik liksom fylls på, eller man får ett mejl så här: har du fått slut på de här produkterna, är det inte dags för en uppdatering? Och steget efter det är väl att kanske kylskåpet känner av när mjölken tar slut framöver och så vidare. Det känns ju spontant som att det skulle kunna leda till mer ökad konsumtion, för att man konsumerar utan att ens tänka på det. Det bara sker per automatik framöver.
Ja, men det kan man nog tänka att redan idag så är det ju inte helt ovanligt att du köper en produkt och sen så måste du fylla på med saker, som man köper en espressobryggare. Den kostar inte särskilt mycket. Sen så kostar kapslarna ganska mycket per kopp då, jämfört med andra bryggmetoder. Och så fyller du på. Nu vet jag inte om de har någon regelrätt prenumerationstjänst. Men det ligger ju ganska nära till hands att du bara låter det fylla på. Där det som man fyller på med är det som bringar de stora kosingen in till företaget, medan själva initialinvesteringen. Så att det tror jag att många företag försöker hitta sådana lösningar. Det är ju jättebra.
Mm. Apropå reklam, som jag pratade lite grann om, eller det är ju så man blir, som man väljer att konsumera, eller vi blir ju uppenbarligen påverkade utav det, men det har blivit också svårare och svårare att upptäcka, upplever jag det som, att förr var det ganska tydligt med en tv-reklam eller liknande, men nu kan det finnas väldigt döld reklam i artiklar som man läser eller liknande. Det kanske har funnits under en längre period, men tror att det kommer bli värre och värre? Jag tänker på framförallt sponsrade artiklar. Det kan vara Instagram-bilder som man tror att man bara gillar någon kändis, men egentligen så är det någon produkt med i bakgrunden, och det tar över i filmer och serier helt sponsrade utav företag. Det är en annan typ av marknadsföring som är ganska osynlig, svår att hålla koll på.
Ja, men det är ju det ser vi ju jättemycket av, och jag tror att vi inte inser hur mycket det är. Men där ligger ju, lagstiftarna försöker ju liksom vara hack i häl så där, men de håller ju fortfarande på och fundera på hur de kan formulera det här och de kan fånga in till exempel den typen av sponsring som sker av olika celebriteter och sådär. Så att nej, där har vi nog bara sett början. Och redan idag så är det så att det är ju, ja, jag tror folk förstår inte hur mycket påverkan som finns. Menar PR, det sättet man kan se det på är ju att många företag har ju flyttat över delar av sin reklambudget till PR-budget. Att man försöker påverka på andra sätt och inte menar, reklam, ja, det funkar fortfarande för i vissa produktkategorier. Men att jobba med PR och försöka nå fram och få journalister att skriva och så där, till synes autonoma, självständiga journalister att skriva om ens varumärken eller produkter eller tjänster är ju någonting som ja, vi ser massor av. Så att det kommer bli mer och mer. Men även där så tror jag att vi som konsumenter då tror att vi är så himla smarta. Så att vi, ja men jag fattar ju när de verkligen tycker om någonting och när de bara skriver om det för att de inte är det har jag som fingertoppkänsla och jag har lärt känna de här, jag tänker på personer i sociala medier som har blivit, ja, som har tiotusentals eller fler följare. Och då upplever man ju att man har någon slags relation till dem och att man känner dem lite grann och att man litar på dem och tänker att ja, men de har nog integritet. Så visst, det kan hända att de fick lite pengar för att skriva om Beats by Dr. Dre. Men de skulle ju inte tagit de pengarna om de faktiskt inte också trodde på den här produkten. Nej, för att ja, man känner att det är ändå någon kan lita på.
Mm.
Så dels det och dels också att företag, en del företag har ju blivit rätt duktiga på att identifiera så lokala makthavare, eller ja, makthavare är kanske fel, men folk som är inflytelserika i en mindre miljö. Så att hittar man liksom coolaste tjejen, coolaste killen på en högstadieskola i centrala Stockholm, så vet man att ja, ger man dem rätt grejer så kommer det ganska snabbt att sprida sig och bli liksom, ja, det här är coolt i det här gänget. Och är det coolt i Stockholms innerstad så är det snart coolt på andra ställen liksom. Och sen ett och ett halvt år senare så kan man köpa grejerna i Halmstad.
Mm. Det växer så vidare. Mm.
Precis, så att, och då har man ju haft en väldigt liten initialkostnad i att skänka lite produkter. Det är väldigt billigt jämfört med att placera en spot på en reklamspot primetime.
Mm. It's impossible. The computer's got to be wrong. Now I'm not in the habit of taking orders from a machine. Vi hade Mona Esmalizade hos oss och pratade framtidens hälsa. Nu pratar vi bland annat om att den första 150-åringen kanske redan är född, eller vi kanske lever upp till den åldern. Det finns en stor sannolikhet att vi i alla fall kommer bli mycket äldre än vad vi har varit tidigare. Hur tänker företagen kring det, och är det någonting som påverkar konsumtionen?
Men där ser man ju att det finns ju en... tänker företag på det här? Ja, det hoppas jag verkligen att de gör. Det verkar oerhört korkat att inte försöka anpassa sina erbjudanden efter en population som under en snart då en majoritet av livet inte kommer vara någonting annat än konsumenter. Man kommer ju behöva jobba längre, men man kommer ha väldigt många år då man är hyfsat frisk och förhoppningsvis är en god konsument. Förhoppningsvis då ur ett företagsperspektiv. Men så småningom kommer det också vara allt fler som lever med diverse krämpor och sådär. Det finns ju också enorma marknadsmöjligheter. Folk kommer bli gamla och sjuka, men sjukvården blir bättre och bättre och får oss att kunna leva längre med diverse åkommor. Där finns ju marknadsmöjligheter. Mm. Så att det tror jag att det finns ju massor som kommer hända.
I form av ökad konsumtion där?
Ökad konsumtion, jag tänker att det finns massor av serviceerbjudanden som man kan tänka sig. Man tänker resor anpassade för en allt mer åldrande population. Det är det som många tänker sig när jag går i pension. Vad ska man göra då? Då vill jag resa. Så speciallösningar, matlösningar. Vi kommer ha... ju sannolikt då folk som kommer att efter att ha levt i parförhållanden under lång tid kommer vara änkor eller änklingar under väldigt lång tid. Vad hittar man för lösningar där? Och jag tänker också nya typer av sådär, vi kommer säkert konsumera bostäder på ett annat sätt. Ser man ju redan seniorboenden och sådana grejer som lockar. Men som kommer kanske, ja, det tror jag att vi kommer se nischade varianter när folk blir äldre.
Är det någonting, om vi ska dra i väldigt stora drag, om vi blickar 30 år framöver, liksom några konsumtionsdelar? Om vi säger till exempel där skulle vi kunna säga att medicin och hälsa ökar och kanske resor ökar. Finns det några andra stora grupper utav konsumtion som du skulle tro kanske ökar eller minskar? Jag tänker till exempel, spontant tänker man kanske olja eller kött kanske liksom minskar eller liknande.
Jo, men jag tror att det hänger samman, alltså delvis så hänger det samman med den här medvetenheten som vi pratade om tidigare, att folk blir allt mer medvetna om miljöpåverkan av vissa typer av konsumtioner. Vi har ju nått där peak oil, vi har nått peak cotton, sådär. Vi kommer behöva konsumera mindre bomullsplagg i framtiden. Vi behöver konsumera mindre plast, för det behövs massa olja för att tillverka plast och det. Oljan håller på att ta slut. Vi kommer ju konsumera mindre fossila bränslen givetvis då också för att det har en miljöpåverkan som vi blir allt mer medvetna om. Så att det finns den typen av produkter definitivt. Och sen är det ju då många som förutspår att vi också kommer konsumera kanske mindre produkter och mer tjänster. Och allt fler företag är ju duktiga på att sälja att paketera saker som tidigare var en produkt och göra det allt mer av tjänsteinslag. Köper du en bil idag så köper du ofta ett servicepaket och att det liksom pågår. Man köper en finansiell lösning, man köper ett servicepaket och att det blir liksom element av det här servicen eller till och med prenumerationstjänster. Så att nu har jag köpt den här bilen men sen så prenumererar jag på tjänsten att serva den under många år framöver till exempel. Så att jag tror vi kommer se sånt i ganska hög utsträckning. Och redan nu ser vi också att folk i ökad utsträckning konsumerar upplevelser. Och än så länge kanske det är någonting som det delvis surras mycket om liksom i de här kretsarna. Att ja, men nu är det upplevelser som är det stora och prylar är mindre. Men det finns ju goda skäl för att konsumera upplevelser snarare än prylar. Därför att rätt typ av upplevelser, saker som får oss att känna att vi har åstadkommit någonting och som kanske leder till att vi får en ökad social integration, att vi gör saker tillsammans med andra människor och upplever det. Har ju de som sysslar med den typen av forskning kunnat visa att det leder till mer långsiktig lycka än prylar. Och så en ganska ny studie som kom här som visade på att de som konsumerar tjänster för att underlätta familjelivet, så där, konsumerar städhjälp, barnpassning, färdig mat, som köper det i högre utsträckning än klassiska konsumtionsvaror som kan vara en stor platt-tv eller något i den stilen. De som konsumerar de här tjänsterna som förenklar familjelivet, ja, de uppmäter högre nivåer i lyckomätningar då. Så att det finns goda skäl att konsumera mer tjänster och mindre prylar.
Spännande. Om vi då skulle börja summera upp det här avsnittet som handlar om framtidens konsumtion med lite tips till tittaren. Dels om hur man blir mer kanske medveten konsument, men också lite grann vilka konsumtionsvanor som vi kommer ha framöver. Då är, kan vi säga, prenumeration.
Absolut, det tror jag.
Av olika sätt. Och kanske tjänster då är någonting som kommer öka genom den sektorn. Finns det någonting mer som konsument som man kanske ska vara medveten om eller som du tycker kan vara bra att tänka på när man ute i det vardagliga livet?
Jag tror det finns alla anledningar att verkligen reflektera kring det faktum att företag alltid kommer försöka hitta nya sätt att nästlas in i vår tillvaro och erbjuda och att vara där. Man vet att det är mer effektivt med marknadspåverkan som vi inte uppfattas som marknadspåverkan. För när vi vet när det står en sån här kommer, nu blir det reklam, då sätter vi på en liten sån här varningsskylt. Så att där finns alla anledningar att ha garden uppe. Och inte minst att fortsätta med det arbetet bland utbildningsarbetet som pågår i skolor och annat kring att få nya generationer att vara medveten om det sätt på vilket företag påverkar. Å ena sidan. Å andra sidan så ska vi ju inte då måla upp företagen som några elaka som bara vill förstöra, utan de är ju också på jakt efter lösningar och sådär.
Så sponsra bra företag, försöka kolla upp bra företag och köpa från dem.
Precis, det tycker jag. Ja, men en ökad medvetenhet och tänka att det är egentligen det enda vi kan göra, det är att lägga våra pengar på de företag som vi tycker går i bräschen. Det tror jag att vi också går mot att företag kanske under en period snarast försökte sopa det dåliga under mattan och tänka att ja, hoppas ingen märker vad vi sysslar med. Till att faktiskt sticka ut hakan och våga säga att det här är vår vision och det här satsar vi på. Och så här ser vi en långsiktig lösning för någonting som kommer att fungera. Så att de företagen som vågar sticka ut hakan får ju ofta kritik för det. Men jag tror att satsa på dem och stoppa pengarna där. Det är vårt liksom, marknadsdemokratin så att säga, är ju att spendera pengarna bland de företagen som faktiskt gör någonting bra.
Bra avslutande ord. Tack för att du kom hit, Jakob Östberg.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp? Skriv gärna en rad på vår Facebook-sida för Sköna Nya Värld. Podcasten är producerad av The Motor. Jag heter Annika Gripti. Musiken är gjord av Victor Eidhagen. Och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gripti.